Det är 60 år sedan man började att rulla ut taggtråden genom hela landet. Något år senare så började man det första spadtagen på muren som kom att dela landet i två delar. En östlig och en västlig. Jag talar om järnridån. Muren som murades upp i Tyskland 1961. Som delade en stad i två zoner, som delade en världsdel i två delar. Varför då? Jo, för man försökte att behålla den politiska enheten genom att utestänga annan påverkan eller inverkan. Enheten skulle hålla samman av yttre maktmedel. Vi vet att muren inte blev någon lösning. För drygt 30 år sedan så började invånarna själva att riva muren. Du kommer säkert ihåg tv-bilderna, hackorna, jublet som kom när de första stenarna började falla. Befrielsen som folk upplevde när muren sedan låg ner. Inom kort var Tyskland en nation igen. Och även om den processen inte var enkel och fortfarande säkert inte är, så blev det en nation. Trycket inifrån och trycket utifrån blev för stort. Enhet får man inte genom att stänga in sig. Att räddsåket försöka att låta annat inte komma in. Enhet grundas på annat sätt. Och ändå så möter vi samma sak än idag. För 20 år sedan så började bygget i Palestina. Muren som kom och dela det landet. Vi har mur mellan Mexiko och USA som håller på att byggas. Det byggs fortfarande murar i vår värld. Men är det verkligen vägen? Idag talar vi om enheten i Kristus i kyrkan. Ibland så får man för sig att enhetsfrågorna skulle vara specialfrågor för vissa utvalda i kyrkan. Särskilda entusiaster som vill arbeta i ekumeniska organ och så vidare. Den unga församlingen hade ingen given yttre samhörighet. När det gällde etnisk tillhörighet, gemensam politisk historia, som gamla testamentets gudsfolk. Det nya gudsfolket bestod ju av egentligen kreti och pleti. Det var både judar och hedningar. Det var kvinnor och män. Det var mörkhyade, det var vithyade. Man fann enheten i en annan verklighet. Och Paulus kommer tillbaka till det gång efter gång i sina brev där han skriver i Kristus. Det var Kristus som höll kyrkan samman. I Kristus var de inte längre jude eller grek, man eller kvinna, slav eller fri. Utan alla var de ett tillsammans. Nya testamentets brev ger oss ingen idealbild av den kristna församlingen. Men ändå en realistisk bild. Enheten var hotad också då, nästan ifrån början. Gruppbildningar, osunt bruk av nådegåvor, irrlärare, hedna kristna, missionärer som kom och förkunnade det ena och än det andra. Det var inget unikt. Och det är det inte heller idag. Vi möter det fortfarande där vi finns. Jämförelserna. Att det ena skulle vara bättre och det andra ska vara sämre. Att få så bra som möjligt, vare sig det gäller skola eller arbetsliv. Att slipa på det där CV:et så det blir lite vassare än min kollega. I församlingen eller mellan församlingar så kan det finnas sånt där jämförande också. Till vilken kyrka kommer det flest människor? Vem har mest dop? Vem får mest medlemmar? Det finns där överallt, jämförandet. Men behöver det vara så? Behöver man tänka så överhuvudtaget? Kan man vända på tanken istället för att tänka konkurrent, att tänka komplement? Att det är samma match som vi spelar, fast kanske i lite olika positioner. Att det behövs både backar och anfallare. Att det behövs både den som är snabb, men också den som har uthållighet. Paulus mötte ofta det här när han var ute på sina missionsresor. Och inte minst när han kom till Efesos i dagens Turkiet. Efesierbrevet är kanske det brev som talar mest om kyrkan, om den kristna församlingen. Och Paulus skriver att Gud har en tanke med hela sin värld. Hur Gud utväljer ett folk till sin spegelbild, Israel. Hur Guds egen son, Jesus Kristus, vidgar det här till att inte bara bli ett folk utan alla folk på hela jordens yta. Hur Jesus inbjuder människor att följa honom. Och när han lämnar jorden säger han till sina lärjungar: jag ska inte lämna er ensamma. Jag ger er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Ni är nu min kropp på jorden. Det är ni som visar vem jag är genom det ni säger och det ni gör. Ni behöver inte göra ensamma. Ni gör det tillsammans med sanningens ande. Paulus skriver till församlingen i Efesos. I ingen annan stad verkade Paulus så länge som i den här församlingen. I över 2 år. Det verkar som han hade en speciell kärlek till de som bodde där. Texten som Åsa läste nyss börjar med orden "jag uppmanar er". Det också skulle kunna översättas också med "jag uppmuntrar er". Paulus vill uppmuntra församlingen. Kyrkan behöver mycket uppmuntran, också idag. Präster och pastorer, diakoner, församlingsmusiker, barn- och ungdomsledare, styrelsen, ansvarsgrupper. Det är det som Paulus talar om. Och han talar om den andliga enheten, eller den andliga helheten skulle man också kunna säga. Den kommer inte av sig själv, säger han. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. Det är som enheten hotas ifrån alla möjliga håll. Och tittar vi på kyrkohistorien så ser vi många exempel på det. Paulus kommer tillbaka till enhetens grund. Han talar om en och ett. Han säger att det finns bara en kropp i denna världen. Kristenheten. Och han kommenterar inte speciellt. Det är som det inte behövs. De som läser, de vet vad det handlar om. Kyrkan är en. Och det som enhet är en hjärtesak för Gud. Att Gud vill enhet behöver vi inte tvivla på. Gud är en, och samtidigt i denna enhet så finns det också 3 personligheter. Genom hela Bibeln så möter vi de här orden. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Vi behöver inte sväva på molnen om Gud vill enhet. Gud är enhet. Frågan kanske mer handlar om, vill vi enhet? Och i så fall, vad vad är enhet egentligen? Församlingen blir aldrig en färdig gemenskap, utan det är ett ständigt bygge. Paulus talar om församlingen som ett husbygge en gång. Det är de som tillhör kyrkan och olika byggstenar som byggs samman och slipas tillsammans. Hörnstenen är Kristus. Och hörnstenen på ett hus, det var där man började och där man avslutade. Det är genom hörnstenen som hela huset får sin riktning, men också sin fullbordan. Mångfalden behövs också i Kristi kropp. Enhet är inte detsamma som likhet. Jesus bad inte i sin förbön: jag ber att de alla ska vara lika. Vi är olika. Vi ser olika ut. Vi har olika intressen och olika gåvor. Jag kom att tänka på musikalen Pappa som Ingmar Olsson skrev för ett 30-tal år sedan. Jag har framfört den vid några tillfällen. Det förs en dialog i två olika församlingar i den sista scenen. Det är en Meg emellan, men dialogen låter samma på varsin sida. Och efter lite funderande på de olika sidorna så kommer de fram till att eftersom de ju faktiskt har samma bok så kanske de ändå, ja, de har ju också samma pappa. De är ju faktiskt syskon tillsammans. Och så börjar de riva den där väggen som också har funnits däremellan. Den osynliga muren som har skilt dem åt. Och allt blir till en salig röra. Och så säger man till slut: nu måste vi flytta ihop också. Ovanligt dumt. Måste man tvunget bo i samma hus för att vara en familj? Nej, det kan du nog ha rätt i. Vi är nog lite för många för att få plats hela familjen i samma hus. Ja, och vilken kö det skulle bli till toaletten sen. Men hör ihop, det gör vi. Och jag tror att dialogen sätter fingret på vad det i grunden handlar om. Enheten i Kristus handlar inte så mycket om stadgar och paragrafer. Att flytta ihop eller inte. Utan mer om att se varandra över gränserna. Att älska varandra över gränserna. I vetskapen om att vi hör samman. Mångfalden står i enhetens tjänst. Komplement istället för konkurrent. Vi spelar i samma lag. Vi spelar mot samma mål. Med olika gåvor och olika resurser. Jag sjöng en liten kör när jag var mindre. Jag kan inte vad du kan. Och du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för mig och en annan som passar för dig.